Vi ska strax fortsätta be. Den planering jag haft.
Hej.
Den planering jag haft, den säger att idag ska vi prata om fri bön. Och jag vet inte vad jag tänkte på när jag skrev upp det där, men det jag har tänkt på nu i alla fall, för det där skrev jag i höstas någon gång, då hade jag någon idé om det. Jag tror att det är otroligt viktigt att bönen får vara fri i församlingen. Jag tror att det finns någonting i friheten i bönen som öppnar oss för andra saker som vi inte har tillgång till annars. Och jag tror att det är viktigt att vi är fria i bönen enskilt, men det tror inte jag är det stora problemet. Jag tror att det stora problemet är när vi möts i församlingen, just det här att vi inte får uppleva så mycket av välsignelse beror just på att vi inte släpper bönen fri på något sätt. Därför att när vi inriktar oss på att bedja, lovprisa Gud och att göra det med en frihet, då vi inte styr saker och ting allt för mycket utan låter anden styra, och det blir en spontanitet inom vissa gränser. För jag menar, gränser ska vi ha. Och vi kommer se här när vi läser Bibeln lite att Paulus var väldigt noga med att vi ska ha ordning redan på gudstjänsterna. Men det innebar inte att allt som gjordes var planerat in i minsta detalj. Utan det var att det fanns en ram för saker och ting. Vad som man förväntades vara med om på en gudstjänst. Ordet, sång, bön, profetia, uttydning, uppenbarelse, vad det kunde vara för någonting. Och det där skulle skötas på ett ordnat sätt. Men inom ramen så fanns det en väldig frihet. Och det tror jag är oerhört viktigt. Va? För att i det så ligger det så mycket välsignelse dolt. Jag kommer ihåg ett möte i Timrå för många år sedan då. Det var ett jättetrögt möte, va? Ni vet, man kan vara på såna här gudstjänster där liksom tycker att det sitter fast, det händer liksom ingenting, va? Man vill bara gå hem, va? Predikan föll liksom rakt ner på, det var inte jag som predikade visserligen, men man kände att det blev ingenting av det. Sen i slutet så är det en gammal lantbrukare som sitter på ett ställe som jag aldrig har hört öppna munnen offentligt på ett möte. Och han reser sig upp och så börjar han be. Och det förändrar hela atmosfären. Va? Det var så att han bad med ord. Det förstod man. Nu är det anden som uppenbarar sig genom honom. Va? Det vände hela gudstjänsten. Men trots att vi fram till den där punkten kändes som att vi kan sälja kyrkan och gå hem. Alltså så kändes det. Så det hade man glömt det. Va? För då kände man sig uppbyggd. Och det var hans, den fria bönen som gjorde liksom skillnaden på något vis. Jag tror jag läste om jätteviktigt.
Gånger den där humor helgade Hytorsrund. Om det var någon som sa så där att ja, jag får väl be för den som brukar be, han är inte här.
Ja.
Ofta är det tyvärr så att man vet att när det är bön, det är i alla fall periodiskt kan det vara så att då är det då han och hon och liksom några stycken som man vet nästan hur de ska be också.
Ja, det brukar ju vara vissa som ber ganska ofta, men
det behöver inte vara fel i sig,
att man lämnar det fritt liksom, så att det är många som kommer till.
Det behöver inte vara fel i sig, men att det ändå.
Ja, precis. Jag tänkte vi ska läsa lite grann om det här. Det finns några exempel tycker jag i Bibeln på att bönerna är väldigt spontant. De kommer liksom mer ur människohjärtat än ur en färdigskriven bön. Och det första hittar vi i första Mosebok 4, vers 26. Och hela formuleringen här tycker jag visar att även om ett spontant behov som behövde fyllas, vilket vet vi inte. Men då upptäckte man bönen. Och det var väl det vi pratade om första gången egentligen, hur bönen uppstod. Det får vi avsluta med det då. Och då står det i första Mosebok 4, 26. Också Sett fick en son och han gav honom namnet Enos. Vid den tiden började man åkalla Herrens namn. Det är det enda som sägs. Så. Och för mig tycker jag de här orden är formulerade så att jag får för mig att det här var något spontant. Va? Vid något tillfälle så brast människor ut i ett rop till Gud. Ett behov. Det fanns ett behov på något sätt. Man upplevde ett behov av Gud, hans ingripande, hans närhet. Va? Och jag inte alls, jag tror inte alls på att man hade några lertavlor man hade skrivit ner en färdig bön på, utan här var det någonting som brast inuti någon och så bör man åkalla, man började ropa på Gud. Och den spontaniteten är sund och den finns redan här, tror jag, även om den inte nämns så tydligt. Och det tycker jag man kan se om man tittar i Bibeln, att den fria bönen, den blir så äkta just för att den springer fram ur ett längtande människohjärta, eller så är den på att säga reaktionen på en situation man befinner sig i, ja. Att man har behov av att uttrycka sig inför Gud, ja. Och då går det inte att falla tillbaka på några liturgiska ramser eller sånt där, utan då måste man få öppna sitt hjärta och säga precis som det är. Och det är just den typen av bön som jag tror att Herren uppskattar allra mest. Ja. Den, när hjärtat öppnas. En sån där bön som inte är så positiv men som uttrycker det, det är från Jeremia kapitel 20. Jeremia bok. Jeremia, som kallas för den gråtande profeten, en lite dysterkvist, men han hade svårt. Han profeterade för döva öron under väldigt, väldigt lång tid, mellan 40 och 50 år tror jag, och han upplevde att nästan ingen lyssnade. Det fanns en och annan.
Finns det några jeremiader som kommer efter det?
Ingen till?
Jeremia, det är väl liksom, kommer du efter denna ord som...
Ja, det, så kan det vara kanske.
Att man har liksom en väldigt dyster eller...
Så kan det vara. Titta här i Jeremia, hur ärlig Jeremia i 20 kapitlet vers 7. Och det står det: du Herre övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. Du, så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Till Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men kunde det inte. Här ser vi profetens lott. Man brukar prata om hur känns det att profetera. Jo, ungefär så här. Det blir som ett hjärta, en instängd eld som är svår att liksom behålla. Va? Och så får man släppa ut den. Men efteråt här nu så klagar han och han uttrycker sig verkligen spontant. Det här var ju inte någon färdigskriven bön eller någonting, utan det var ett klagorop. Att du har övertalat mig här. Du grep mig. Jag har försökt att låta bli att profetera i ditt namn. Men jag har inte kunnat. Ganska tuffa ord. Något betydligt mer positivt. Det hittar vi i första krönikeboken kapitel 29. Första krönikeboken kapitel 29. Och. Där kan jag skriva fel. Vi har skrivit att det är kung David som... kan vi se. Nähä. Första krönikeboken, naturligtvis. Jag var i fel bok. Första krönikeboken 29, vers 20. Och så här bör vi säga på våra gudstjänster. Och man kan läsa från 10:e versen så här då. Davids bön och tacksägelse. Och det här tror inte jag är färdigskrivet heller. Utan här var en spontan lovprisning som kom från Davids mun. Det står i 10:e versen. Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud. Från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, och Herre, är riket och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt och din hand är kraft och makt. Det står din hand att göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi nu dig, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Till vad jag vill jag vara mitt folk, att vi själva skulle förmå ge sådana frivilliga gåvorna. Från dig kommer allt och ur din hand har vi gett åt dig. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden utan hopp. Herre vår Gud och alla dessa gåvor som vi har skaffat för att bygga dig ett hus och ditt heliga namn. Från din hand har de kommit och ditt är allsammans. Jag vet min Gud att du prövar hjärtat och behag till vad som är rätt. Med rätt sinnet hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor. Och nu har jag också sett med glädje hur ditt folk som står här har burit fram åt dig sina frivilliga gåvor. Herre, Abrahams, Isaks och Israels våra fäders Gud. Låt ditt hjärtas håg och tankar för evigt vara redo till sådant och vänd deras hjärtan till dig. Ge min son Salomo ett hängivet hjärta så att han håller dina bud, dina vittnesbörd, dina taggar. Och utför allt detta och bygger detta tempel som jag har skaffat förråd till. Och sen kommer det då. Därefter sa det David till hela församlingen, lova Herren er Gud. Då lovade hela församlingen Herren sina fäders Gud. Och de bugade sig och föll ner för Herren och för kungen. Spontan lovprisning, va? Det finns något fint i det här som man sa förr i pingstförsamlingarna i början på mötena. Man sa ungefär så här, nu avskiljer vi en stund för fribön. Va? Och sen fick alla vara med. Och det var inte bråttom att liksom knipa av det framifrån. Utan då bad man och lovade Gud. Ibland blev det en kort stund, ibland en lång stund. Men alltså att den där friheten fanns. Va? Otroligt viktigt, tror jag. För det är väldigt ofta då, när vi ber på det sättet, som även profetians gåva börjar fungera. Va? För det är då vi öppnar för att lyssna till Gud. Man kan läsa samma uppmaningar i en massa salmer också, att vi ska lova Herren. Ett exempel till från Gamla Testamentet, Jona bok, innehåller också en spontan bön. Jag finner inga svårigheter att argumentera för att det var spontan, för att jag tror inte att Jona hade tänkt sig att han skulle vara med vad han blev med om. Nu ska vi se, Jona är svår att hitta.
Ja, det är konstigt, tror jag. Man ibland har talat med val, men det var väl en fisk. Man talar ju om valfisken, men det finns,
ja,
valen är ingen fisk.
Det står inte val i grundtexten, det står fisk.
Nej, jag menar det är ju liksom en fel.
Ja, men det finns exempel på människor som har
blivit... Finns det tonfiskare, finns, ja, andra fiskare?
Finns exempel på människor som har blivit hamnat i munnen på stora fiskar och faktiskt...
Ja.
Det är inte så vanligt, men det...
Ja,
Jona kommer efter Obadja, efter Amos och innan Mika. Det är en av de här mindre profeterna. Mm. Och då har vi Jona kapitel 2. Vi läser den första versen. Och då har Jona precis hamnat i plurret, va? Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk. Han sa, jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsriket buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Och så kan man läsa vidare. Det här är ett uttryck för en spontan bön. Jag tror inte att Jona tänkte, få se nu när han är i den här situationen. Vad har jag lärt mig hemma att rabbla utantill? Inte alls, utan här uttrycker han sin stora nöd. Han är ju på väg att drunkna. Så ligger han där i valfiskens buk eller vad det nu var för en fisk. Då. Och så ber han till Gud. Spontant. Om vi tar några exempel från Nya Testamentet. Matteus kapitel 11. Matteus 11. Och det står det från 25:e versen. Vid den tiden sa det Jesus, jag prisar dig Fader i himlens och jordens Herre för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig. Och ingen känner sonen utan fadern. Och inte heller känner någon fadern utan sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Ser ni att Jesus brister ut här i en spontan lovprisning, va? Jag tror att det står... Jag ser vad det står i parallelltexten Lukas 10. Och där är formulerat lite annorlunda. Och då är det vers 21. Va? Vers 21. Och då har de 70 kommit glada tillbaka och berättat om segerrapporterna. Och så står det i 21 versen. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa det. Jag prisar dig, fader, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta från visa och kloka, men uppenbarat det från olärda och små. Ja, fader, detta var din goda vilja. Ser ni här att anden verkar fylla Jesus, va? Och så kommer det här ut, liksom. Spontan lovprisning. Och där ser vi i resten av Nya Testamentet sen när anden kommer över människor. Vi pratade om det på pingstdagen. Vad är det som är tecken på att en människa är befylld med helig ande? Det är att någonting nytt kommer ut ur munnen. Och bland annat lovprisning. Spontan lovprisning och bön. Det är ett sånt tecken. Om vi hoppar till Apostlagärningarna 4 då. Vers 23, då har Petrus och Johannes varit inför stora rådet och blivit ställda till svars för den här mannen som har blivit botad. Och då i vers 23 kommer de till församlingen, det står det. Sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldsta hade sagt till dem. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad, och så kommer den här långa bönen. När de hörde det. Bönen som kommer sen, vi kan ju tycka att den är fantastiskt uppbyggd, men den var en reaktion på någonting de var med om. Den fria, spontana bönen. Va? Ja, men de citerar ju psalm 2 där, absolut, det var bibelsprängda människor. Alltså det rann till för dem på något sätt, va? När de sände, nu behöver Gud göra någonting, va? Så bad man. Och det fantastiska är att vers 31, att när de slutat be skakade platsen där de var samlade, de uppfylldes alla av helig ande och predikade frimodigt Guds ord. Den fria bönen kan leda till en andutgjutelse. När vi reagerar på någonting som händer runt omkring oss. Väldigt, väldigt viktigt. Och sen sista exempel då. Vi kan läsa Filipperbrevet 4. Då kanske man inte tänker på fribön, men det var en viss sida av det här som jag tänkte på. Filipperbrevet 4, vers 4-7, säger Paulus. Gläd er alltid i Herren, än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är, Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och ser ni här vers 6, va? Låt Gud i allt få veta era önskningar. Vår bön ska alltså vara fri på det sättet att den ska avspegla vad som finns i våra hjärtan. Eller hur? Och vad som finns i våra hjärtan, det skiftar ju från dag till dag. Ibland har vi behov att lägga fram, ibland vill vi bara upphöja Gud. Ibland det är därför det är viktigt att bönen är fri. Den kan inte vara för styrd. Inom vissa ramar. När vi ber i församlingen till exempel. Så vi ska ju inte prata i mun på varandra. Vi kan ju ha ett bönebrus. Va? Men det måste finnas möjlighet för människor att bedja så andra hör vad de säger. Och då säger ju Paulus att då blir vi uppbyggda av det. Va? Då kan vi säga amen till det. Då är vi liksom med och hjälper varandra. Va? Så att den ordningen ska vi ha. Men innehållet och i vilken ordning och så vidare. Va? Det här måste finnas en väldig frihet. Va? Oerhört stor frihet. Och det tror jag bland det svåraste som finns när man kanske är mötesledare. Va? Att både ge friheten men inte ge den så långt att att saker och ting spårar ur, för det kan du göra också. Leif Peter sa på kommandobryggan kan man inte dansa, alltså, det går liksom inte. Där måste man liksom hålla lite grann trådan. Men samtidigt så måste det finnas en frihet för människor som kommer att vara med och delta. Jag kommer tänka på det nu när Petrus skrev sina memoarer om hur pingstväckelsen började i Stockholm. Då hade han ju fått kallelse ifrån, nu ska vi se, var det sjätte eller sjunde baptistförsamlingen i Stockholm, så var alldeles nybildad. Och de skrev brev till Petrus där han var nere i Lidköping. Och han tackar ja, det var en lång historia kring det där. Och sen när han kommer upp, första mötet de har, det han gör, skriver han i sin memoar, det är att han går upp på estraden och sen börjar han be. Han skriver någonting i stil med att jag uttryckte allt som var på mitt hjärta. Alltså jag var fri. Va? Jag bad precis så som jag kände det. Va? Och när han slutar öppna sina ögon, då ser han hur de gråter ner i salen. Va? En gripenhet liksom. Och så skriver han i slutet på kapitlet, så började pingstväckelsen i Stockholm. Så att en människas ärliga, fria bön kan liksom göra att det bryter igenom för andra människor. Jag tror att det här är oerhört viktigt. Och vi måste tillbaka till den.
Och när det kommer en ny tryck nu, det är väl det här Sjöbergs förlag som har i varje fall en seglande bön av Levi Petrus.
Ja, det är någon gammal bok. Den
kommer ut en ny tryck nu.
Ja, just det. Bra. Det är bra. Ja, det var några tankar om fri bön.